Hej och välkomna till Axbys församlings podcast Så och på jorden.
Så och på jorden helt enkelt.
Mm. Så är det.
Så är det.
Hej Thomas.
Hej Elin.
Du, det var länge sedan vi sa vilka vi var, har jag kommit på här en dag. Jag vet inte om det tillkommer några nya lyssnare, men ifall...
Det kanske frånkommer lyssnare.
Ja, kanske det droppar av. Ja, nej, men om det är någon som undrar så är jag Elin, informatör i Axbys församling.
Ja, och jag är ju kyrkoherde i samma församling.
Ja, enkelt så.
Ja.
Mm. Hur är det med dig då?
Ja, men det är bra. Vi håller på, vi har suttit och planerat, som du kanske har sett, vi har ju suttit i köket i ett helt gäng. Mm. Vi håller på med den nya organisationen när vi ska bilda nya pastoratet.
Yes.
Så där har, nu har vi gjort en riskanalys på bland annat dig.
Jaha, utgör jag något stort hot? Eller är jag i riskzonen för någonting
hemskt? Du, nej, men alltså du och några till kommer ju få lite utökade arbetsuppgifter i tanken. Mm. Yes. Och då har vi pratat om hur kan det komma att påverka dem, oss. Jag är också en av dem som får en ny... arbetsuppgift. Ja. Så det har vi gjort.
Ja, okay.
Det har gått ganska bra.
Bra. Trevligt. Jag tycker det känns som det, alltså, vi träffas ganska ofta nu i olika konstellationer, men ändå att mer och mer. Men det känns kul.
Ja, det är spännande.
Ja. Ja, med mig är det också bra. Tack för frågan.
Du tar vi om det här. Hörde du Elin?
Ja. Mm.
Hur är det egentligen?
Jo, men det är bra.
Vad kul.
Ja, det är fullt ös, kan man säga. Jag stod en stund och bara hade lite svårt att bestämma mig för var jag skulle börja. För det känns som det var mycket som är lika viktigt och liksom... Mm.
Vad håller du på med just nu då?
Ja, jag kom på att jag hade inte gjort klart agendorna till på söndag. Nej. Det var ju, då fick jag en ganska hög prio då på en gång eftersom det är torsdag eftermiddag nu. Där har jag gjort.
Men du tog en stor risk att du inte kollade med mig. För du har ju, ska ju tyda mina kråkfötter.
Ja, det var inte så svårt. Jag tror att det blev.
Ja, men vad bra.
Ja. Mm. Så har jag haft lite, pratat med Kristina.
Ja, för de ändrade någon psalm och sådär.
Nej, men det. Och sen så håller jag på med det nya numret av Vi tillsammans nu också. Just som kommer ut strax innan påsk. Mm. Så där är det också.
Full fart.
Lite att greja med. Mm. Men det är roligt. Så det är bra.
Vad kul. Man ska hålla på med... Alltså, själva grundidén, tänker jag, med ett bra jobb, det är att man har roligt på jobbet. Mm. Man ska liksom tycka att det är kul att jobba. Mm. Ja. Det är ju ett privilegium. Alla kan ju inte tycka så jämnt förstås. Och en del har sådana jobb där man kanske inte har valt, utan man har tagit det som man just då kan få till exempel. Ja. Så, men är man i den positionen så att man tycker att det är roligt på jobbet, då är det ju då är man privilegierad.
Verkligen.
Tänker jag.
Mm. Det är vi.
Idag ska vi prata om den kämpande tron, va?
Mm. Precis. Andra söndagen i fastan har vi kommit fram till.
Och då kan man ju tänka sig så här. För vi utgår ju från det som kallas evangelieboken. Och det är ju de texter som finns för varje söndag som vi använder i gudstjänsten. Och det är ju tre texter varje söndag. Och sen är det också tre årgångar. Så egentligen är det nio texter som finns för varje söndag.
Som
fast, fast nu är vi på den tredje årgången.
Yes.
Och då kan man tänka sig så här, för temat, rubriken är den kämpande tron. Och sen har vi en text som vi snart ska prata lite om, eller utgå ifrån i alla fall, ta avstamp i. Och frågan är, handlar den om den kämpande tron eller inte? Det tänkte jag vi skulle kunna fundera lite på.
Mm. Det kan vi göra, för det är inte alltid självklart tycker jag, att rubriken... känns klockren för texten.
Nej, men precis.
Det har du rätt i.
Men först tänkte jag så här bara, det här med kämpande tron. Är det någonting positivt eller något negativt egentligen? Vad tänker du?
Jag skulle väl säga, nej men jag tycker nog det är positivt egentligen. Alltså, första tanken när jag kämpande tron, nej men då låter det som att det är lite jobbigt. Mm. Att det är motigt och uppförsbacke och att man kanske tvivlar.
Mm.
Men samtidigt så Nu har vi ju pratat om det här och liknande grejer i podden förr, så jag tänker att det är bra att kämpa. Det kan inte vara räkmacka hela tiden liksom, för då Då utvecklas man ju inte. Då blir, stannar man av. Och även liksom i sin tro. Att man behöver brottas med tvivel för att komma vidare.
För det finns ju någon slags... det finns någon slags vattendelare eller olika synsätt bland troende människor på alltså hur man definierar tro och vad som händer med en människa när man är troende. Det finns ju i en stor del av kyrkorna och inte minst många frikyrkor där man på något sätt, nu kanske jag får på pälsen här, för men som jag tänker att det är lätt att man utgår ifrån att har man blivit troende eller frälst. Mm. Då är man på frälsningsbåten och då är det bara full segel alltså, och då är livet, då är det lätt. Och jag vet inte, alltså jag var på en föreläsning i veckan, nu i onsdags, förrgår, och då var det en pingst, jag tror han var pingstpastor. Jag kom faktiskt lite för sent, om jag ska erkänna. Ja. Så jag hörde inte riktigt.
Men jag, presentation.
Nej, men vad jag förstår så var han pingstpastor. Och han och församlingen var inne på en spännande resa där de plötsligt har blivit lutheraner, eller väldigt lutherskt influerade.
Okay.
Och han menade på, en av hans poänger var, i alla fall i hans församling, var det så att det blev lätt så att den allmänna, vad ska man säga, kulturen i församlingen var att det skulle vara så bra allting. Och den här livets svårigheter pratar man väldigt lite om. Man kunde till exempel, han berättade när han var barn, nu vet inte om hans barnförsamling och hans nuvarande församling var i samma, men jag tror det är samma rörelse i alla fall, att det kunde vara jättebråkigt hemma, som det är i många familjer. Alltså stressigt, och man ska hinna och man ska på med barn med kläderna och någon spiller ner så man blir irriterad, och man blir osams på frun eller på mannen, och man smågrälar i bilen och man skyndar sig, och sen är man framme till gudstjänsten och sen kliver man ur bilen och sen drar man på sig.
Då är allt fri.
Då ska det se så bra. Då tar man på sig ett leende på läpparna och går in precis som man inte haft ett problem i världen.
Nej.
Och för han så blir det någon slags diskrepans mellan det som, alltså det blir nästan oärligt till slut.
Vart det som någon fasad man drog på sig i kyrkan då?
Ja, men precis.
Stämde överens med verkligheten kanske.
Ja. Och all sån tycker jag, oavsett om vilken del av kyrkan man tillhör, all sånt tenderar att inte bli äkta. Alltså därför så tycker jag den kämpande tron är så rätt på något sätt, för att det är att kämpa att vara människa, i det stora eller i det lilla. Och det kan vara att man kan leva i en lycklig familj, men det uppstår problem ändå. Man är inte alltid på topp, man kan bli osams, man kan ha olika åsikter, och det måste ändå vara en, det får inte vara sånt som skambeläggs på oss. Människor.
Nej. Precis, man är inte sämre för det liksom, för att man inte har flyt i allt.
Nej, jämt. För det har man ju inte alltid jämt. Luther säger ju, och det är ju kul att prata om Luther, inte minst i år eftersom det är reformationsåret. Luther säger ju att vi blir troende, eller vi har fått tron, men det betyder ju inte att vi är felfria människor där livet alltid går så bra. Jag brukar säga att det tror ni inte någon vaccination mot hårda tider. Luther säger ju att han använder ju istället ordet att vi fortsätter vara syndare. Och med synd så kan man ju fundera på vad betyder synd, för det är sånt där trasigt ord.
Ja, egentligen. Det är väldigt
belastat.
Ja, precis.
Men synd är ju kanske den enklaste förklaringen, det är väl att synd är någonting som inte är helt. Vi är ju inte alltid hela människor. Eller relationen är inte alltid hel. Det kan vara små bråk eller mycket bråk, eller det kan vara tystnad och det kan vara tomhet, och det kan vara väldigt mycket i ett liv. I en relation, men också i sitt eget inre. Och så det är så trots att man har tron så finns det, så är det ingen garanti förstås för att det ska vara toppen livet hela tiden.
Precis.
Och därför så är Luthers teologi väldigt skön, för man kan känna att det kan jag vila. Det finns ju många som har sett det från ett annat perspektiv och sagt att men Luther, det är väl bara tråkigt, för man bara får höra att man är en syndig människa. Men det är en befrielse i det.
Ja, man får ju välja vad man vill lägga fokus då på, att man är syndare eller att man är förlåt dem.
Ja, och det är ju förlåtelsen som är det viktiga. Mm. Men man kan känna att jag behöver inte vara på topp jämt. Jag kan göra fel, jag kommer göra fel. Mm. Mot andra människor och mot mig själv och sådär. Mm. Och jag fattar fel beslut eller fattar inte beslut när jag borde fatta beslut. Mm. Eller så. Och det får konsekvenser. Och i allt det här så och ibland så blir man förbannad på någon medmänniska så att säga. Alltså att man tänker, åh, hon eller han och hetsar upp ja. Sådär. Det är en del av att vara människa.
Mm. Ska vi ta lite om texten då?
Ja.
Så får vi se vad den har med
den
temat att
göra. Ja, berätta. Mm,
jag berättar. Det kommer från Markus evangeliet. Och det står då om att medan Jesus var i Betania så låg han till bords hemma hos Simon den spetälske. Mm. Och så kom det fram en kvinna. Det står inte vem det är, men det står bara, det kom fram en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam.
Mm.
Som hon bröt upp korken då och hällde ut allt sammans över Jesus huvud.
Mm.
Och då blev några arga och tyckte det var slöseri med dyrt balsam som man hade kunnat sålt och ge pengarna till de fattiga istället då. Mm. Så grälar de på henne. Men Jesus försvarade henne och sa, låt henne vara, varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Så, ja.
Mm. Vad tänker du om den här nardusbalsamen?
Ja.
Eller handlingen om man säger så.
Först så kan man tänka att ja, men visst, de hade väl en poäng att kritisera henne. Varför ska hon slösa det där på honom liksom. Och deras argument var ju ändå gott liksom, inte för att de skulle sälja pengarna och ha dem till sig själva, utan nej, för att ge dem till de fattiga. Exakt. Så det var ju verkligen en god tanke. Och sen å andra sidan så jag vet inte alls om hon vad hon fick den liksom, det känns ju som det var någon sorts impuls att hon bara impulshandling liksom, ja, kom in där och de, jag tror inte ens de visste vem hon var, eller alltså, det var väl mest män som var bjudna på middagen skulle jag tro.
Ja, och det finns ju parallellberättelser om det här. Mm. Det finns ju dels med Marta, Marias syster. Eller Maria, Martas syster. Det är själva Maria som gör handlingen.
Okay, ja.
Och hon häller också balsam på Jesus. Och det är lite oklart. En del kan tänka att det är samma händelse det här. Men förmodligen är det nog inte samma händelse. Ja, utan de händer lite skillnad troligtvis i Jesu liv. Det här hände mer på slutet av hans liv än hände tidigare.
Ja, jag läser inte färdigt hela texten i och för sig. Han säger också på slutet här att hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen.
Mm.
Ja. Och sannoliken överallt i världen ska man, där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde. Komma ihåg henne. Så att, ja, han tyckte ändå det var en fin handling och hon gjorde gott mot honom när han nu var där. Liksom.
Ja. Precis.
Ja, jag vet inte. Svårt. Men vad är kampen då? Vad kämpar hon med?
Ja, vad kämpar hon med? Det kan man, för jag tänker att hon gör, precis som du sa, jag tror att hon gör en spontan handling.
Mm.
Och jag tror att de i omgivningen reagerar ungefär som, alltså, hon gör ju någonting som går utöver det vanliga. Hon gör ju en crazy handling.
Ja,
egentligen.
Ja.
Dels var det förstås ett slöseri, för det här var jättedyrt. Frågan är hur dyrt dagens penningvärde är. Ingen aning.
30 denar väl inte. Nej, 300 denar.
Ja, det känns det ju, det känns ju jättedyrt.
Det. Ja, det är säkert
jättedyrt. Mm. Och då känner man, det är ungefär som vi skulle köpa en parfym till exempel, tänker jag nu. Sån här riktigt dyr parfym som kostar, vet jag, 5000 flaska eller något.
Och
sen bara tjoffa upp alltihopa på en gång.
Ja, då skulle man ju reagera ganska starkt.
Ja.
Vid middagsbordet.
Ja, visst. Mm. Men hon gör ju, och det är ju, samtidigt är det ju det som är lite, tycker jag, befriande.
Mm.
Att hon gör ju någonting som inte folk reagerar. Men hon gör det ju inte för att vara dum.
Nej, inte alls.
Hon gör ju inte heller det för att hon är galen i största allmänhet. Nej. Utan hon gör det för att visa, nu visar jag hur mycket jag tycker om.
Mm.
Det är en det är en kärleksförklaring.
Ja, det är det.
Och det är det som Jesus märker. Att det här har vi en, en som går all in för det.
Ja, precis. Hon, ja, i och för sig, då är äkta, hon var stark i sin tro då egentligen, kan man ju säga. Hon var ju helt, måste ju varit helt övertygad om,
det måste ju,
om Jesus, ja. Vem han var. Eller i alla fall var han, ja, att han var någon viktig
person. Ja, men precis. Mm. För det här är ju från Markus evangeliet. Det finns ju också från Lukas evangeliet. Där det är ju också... är det inte där som... Nu sitter jag och försöker läsa samtidigt som jag pratar.
Läste med andra avgången.
Jo, men, ja, det finns också, där är det också en kvinna som inte... Det står vem det är. Det är en kvinna i staden som var en synderska.
Mm.
Hon fick veta att Jesus slog sig till bords. Då kom hon också med en flaska balsam. Mm. Det är inte nardus dock, men ändå.
Ja, just det.
Och då, fast hon hällde det på hans fötter, tror jag.
Mm.
Och sen grät hon, och sen så torkade hon sitt eget hår,
ja, just det, på hans fötter. Hans fötter, ja. Sitt hår.
Mm. Precis. Så hon gör också en sån här annorlunda handling. Mm. Eventuellt så är det ju åtminstone tre kvinnor som håller på med balsam.
Ja.
I de här berättelserna.
Mm.
Eller också är det två. Det kan vara samma berättelse återgivet på olika. Men tre, troligtvis. Mm. Och jag tänker att tron handlar väl om på något sätt. Att, för vi är ju så... Det är så, och det kanske typiskt vi... Är det inte lite svenskt att vara så här kontrollerad?
Jo, jag känner det också. Man vill ju absolut inte gå över gränsen på något sånt här sätt.
Nej.
Känner jag personligen. Nej. liksom storma in vid någon middag och göra något helt galet. Crazy. Liksom. Ja, det vore jättejobbigt.
Ja, för det då sticker man, då blir man, det blir extremt pinsamt.
Ja.
Min dotter brukar tycka att jag är ganska pinsamt, men det behöver man inte göra så mycket. Behöver man inte göra så mycket för att vara pinsamt.
Nej, jag hör nog till tidiga tonåren.
Ja, precis.
Pinsamma var de här.
Ja. Ja, men visst.
Mm.
Men jag för mig tycker jag att själva handlingen, det är ju, och det, om man då ska tänka på hur vi svenskar är.
Mm.
För vi vill ju inte sticka ut egentligen på något enda sätt. Alltså det är ju, helst så ska man klä sig så lika som alla andra gör. För att man vill inte se för fin ut, och man vill heller inte se för sjavig ut. Nej. Det ska vara lite lagom.
Mm.
Och när man sen är riktigt ledsen, så får man inte vara riktigt ledsen. Man ska vara lagom ledsen.
Mm.
Och det är mångas... jag tror, eller jag är ganska säker på, att det är väldigt många människor inför en jobbig begravning. Det är ju förstås massa olika känslor, stora känslor, de starkaste känslorna som vi har, med sorg och saknaden och allt. Men till det kommer också hos väldigt, väldigt många en oro att göra bort, alltså att vara för ledsen.
Att visa för mycket.
Ja, att vara för känslor. Ledsen.
Mm. Ja. Ja.
För då blir folk i omgivningen obekväma och vet inte vad man ska ta sig till.
Mm.
Då sticker man ut. Precis som den här kvinnan med nardusbalsamen som gick all in för sin kärlek. Man kan gå all in för sin sorg också.
Ja.
Och det kanske behövs.
Det kanske är bra egentligen.
Ja.
Mm.
Alltså, i andra kulturer, till exempel syrianska, tror jag. Nu var det ett tag sedan jag var med, men där är ju att gråta, dels att sluta upp på begravningen, alltså komma, delta, även om man inte är jättenära vän eller familjemedlem, så slutar man ju upp i en väldigt större utsträckning än vad vi svenskar, är en helt annan kultur. Vi är ju, begravningen har ju tenderat att bli väldigt privat i vår kultur. Ja. En vanlig begravning, om den äldre människa i Sverige, är ju, ja, men det är 15 stycken, 15-20, 10 kanske ibland. Om man inte dör så tidigt som man fortfarande jobbar, då kommer ju arbetskamrater, då blir det mer. Men det är också det här, man är orolig sig för att sticka ut, tror jag.
Men det här med man har väl typ anlitat gråterskor i vissa kulturer.
Mm. Och det tror jag är den syrianska fortfarande.
Ja. Ja.
Och andra kulturer också.
Ja. Att det känns ju väldigt främmande för mig själv. Men, men det var, är det liksom för att... spä på, höll jag på att säga. Men alltså, det är ju verkligen mig.
Jag tror för att visa. Och också visa att det är okej.
Okay.
För gråt har ju en tendens att smitta.
Mm.
Det kan finnas en del begravningar som jag har när jag på förhand alltså vet att det är en jobbig begravning.
Mm.
Och då tänker jag och tror jag också att det kommer bli väldigt mycket gråt.
Mm.
Som jag då tycker är helt okej, till och med bra.
Ja.
Men det kan vara många gånger så att när man tror att det ska bli väldigt mycket gråt, det blir ingen gråt alls. Det blir nästan som det blir bedövat.
Uh-huh.
istället. Mm. Och då håller man det inom sig. Mm. Och jag tror att allting sånt där innehållande i längden inte bra. Nej. Vi behöver pysa ut lite. Mm. Vi behöver släppa på... Vi behöver öppna fönstret ibland.
Öppna kranen. Släpp,
ja, full flöde. Ja. Åt alla håll.
Ja. Ja, precis. Både åt glädje.
Ja, ja. Glädje, ja, men precis.
Bara sorg.
Nej, men precis. Förstås. Jag har ju haft några sådana här begravningar under mina över 20 år som präst. Mm. Som sticker ut. Men det är i princip två gånger som jag kan komma på. En gång var det en man som skrek, kan man väl säga, ut sin förtvivlan. Mm. Utomhus vid en jordbegravning när hans son begravdes. Mm. Och en annan gång så var det en kvinna, en mamma, det var också en son, mm. som skrek och la sig ner vid graven. Ja. Och det är osvenskt beteende, men det är i de här lägena så är det fullt förståeligt och kanske till och med nyttigt någonstans.
Ja.
Mm. Så,
framför mera känslor alltså.
Ja, eller hur?
Vi behöver bli lite mer som kvinnan med balsamet.
Ja.
Göra crazy kärleksförklaringar.
Ja, precis.
Ja.
Tycker jag.
Mm. Ja, det är ingen dum idé.
Jobba på känslorna. Känslolivet.
Ja, ska jag göra det. Ja, ska vi nöja oss så idag?
Ja.
Det kan vi göra. Vi kan ju säga att på lördag så är det loppis i Lillons församlingshem. Om man vill komma och fynda. Mellan 11 och 14 är öppet. På söndag klockan 11 är det ekumenisk gudstjänst ihop med Lundhagkyrkan i Axberg kyrka.
Mm.
Och då är du där.
Ja.
Och konfirmanderna är där.
Ja.
Och körer både från oss och från Lundhagkyrkan.
Stämmer.
Och Monica Sturzenbäcker ska predika.
Ja.
Och Anders Bergström kommer spela flöjt, tror jag, till några salmer. Eller till sången, körsång. Har jag glömt något?
Ja, Monica och hennes man Fredrik Sturzenbäcker kommer sjunga också.
Just det. Så var det.
Så.
Och så är det fika i församlingshemmet efteråt.
Just det.
Mm. Så det blir kul. Det brukar vara mycket folk.
Ja,
mm.
Det brukar det.
Mm.
Jättekul.
Det blir bra. Och sen på kvällen klockan 18 är det bön för bygden i Sabbatsbergs missionshus om man vill åka dit. Ja. Jävla. Mm. Ja, det var väl där vi hade
ungefär,
den här veckan.
Då. Ungefär vad vi hade.
Ja, vi kämpar vidare.
I fastan.
Och
nästa vecka så ska vi prata om kampen mot ondskan.
Ja, det ska vi ha. Kan vi inte lova varandra att vi ska under den kommande veckan göra någon crazy kärleksförklaring? Känslohandling. Mm. Liksom.
Okay.
Ut som vi kanske inte skulle ha gjort annars.
Ja.
Vi kan utmana oss själva och göra någonting åt ena eller andra hållet. Liksom.
Ja.
Får vi se vad det blir.
Och sen kan vi uppmana alla våra lyssnare att
göra
samma
sak.
Ja,
absolut. Våga visa känslor.
Men egentligen kan man ju tänka, alltså, nu pratar vi om verkligen, alltså, det behöver ju inte vara att man ska hälla en flaska
olja i huvudet på
dem. Nej, det kan ju missuppfattas och tas som en skymf eller som en förolämpning istället.
Verkligen.
Men jag tänker så här, eller fundera på det här, människor som har levt länge tillsammans i ett par och relationen, den tuffar på något sätt. Men när sa man till varann sist jag älskar dig?
Mm.
Det kan vara en stor sak. Absolut. För många, och det kanske man behöver påminnas om.
Det kan vara. Det är en väldigt bra uppmaning. Mm. Det är nog det bästa jag har hört på länge.
Mm. Men vi kan inte komma och säga jag sa till min fru
jag
att
jag älskar.
Nej, men för det måste vara lite.
Det måste vara något mer.
Ja.
Så jag sa till min sambo i morse att nu, förlåt om jag tjatar nu, men jag älskar dig. Jag har sagt det så himla ofta nu, så det var nästan tvärtom.
Okay.
Men han sa att...
Vad sa han då? Oh, han sa, det är lite jobbigt att höra.
Nej, han sa att det vill han gärna höra.
Ja. Ja, men
så jag måste verkligen välja något annat, alltså, annars så går det inte.
Ja, men det är fint, alltså, och jag... Det är ju bra när man kan säga det. Fast sen kan jag också i och för sig tycka att framförallt yngre människor, och jag har haft en diskussion med min dotter då, som är snart fyller 12. Vad är för skillnad på att säga jag älskar dig? För man ser ju på filmer, inte minst amerikanska filmer.
Oh,
då kan man, ja, då kan det vara så hela tiden. Man säger det i alla sammanhang till en kompis, åh, jag älskar dig och sådär. Och då menar man egentligen, jag tycker om dig, du är mysig. Och då har vi pratat om vad skillnaden. För det är en del sådana här stororden som jag älskar dig till exempel. Eller även jag hatar dig.
Ja.
Det är också ett stort ord.
Absolut.
Och båda de här orden så ska man ju bruka, tycker jag, med... Förhoppningsvis ska man inte behöva säga att jag hatar någon.
Nej.
Det ska man ju inte. Och förhoppningsvis ska man också kunna ha någon som man älskar så mycket som man verkligen vill säga att jag älskar dig med den här storordsbetydelsen.
Ja, precis. Det får inte tappa sin, nej, det får inte... sin innebörd om man slösar.
Nej, liksom, det kan devalveras på något sätt. Ja. Men menar man det verkligen? Och då ska man ju slösa
då
med det.
Absolut. Det var en liten, ett liten appendix.
Ja, precis.
Ja. Men ni hittar oss som vanligt på axpay.podomatic.com och några olika poddappar.
Ja.
Ja, men då ses vi igen nästa vecka.
Jajamän.
Ha det bra så länge.
Hej då.
Hej då.